Välkommen kära du tillbaks till Pleasure Habits podcast med mig Hanna Ideäng. Och idag så har vi en sån fantastisk gäst med oss och jag har sett fram emot det här poddavsnittet så länge för det här är verkligen ett ämne som ligger mig nära. Ett ämne som har betytt väldigt mycket för mig de senaste 2 åren och det ska bli så kul att få nörda ner mig ännu mer i fertilitetsförståelse, i menscykeln, i kvinnokroppen, i allt det som rör oss kvinnor. Och jag uppmuntrar även er män att lyssna på detta avsnitt. Så jag ska välkomna in Märta Engelsson Lindberg som är fertilitetsexpert. Vill jag säga. Välkommen!
Tack så jättemycket.
Åh, vad det här känns så himla roligt och spännande, Märta, att vi ska ha det här samtalet tillsammans.
Ja, gud, detsamma. Det känns verkligen jättekul.
Jag tänker att du får jättegärna börja och berätta hur du kom in på att du ville hjälpa kvinnor och så här, vad betyder fertilitet? Nu säger jag fertilitetsförståelse, det är väl det rätta ordet. Där, vad innebär det? Vad betyder det?
Absolut. Alltså jag tycker det är ganska svårt faktiskt att svara på hur det kommer sig att jag valde att jobba med det här och varför just det här specifika ämnet blev någonting som jag bara började brinna för en dag helt plötsligt. Men om jag verkligen tänker efter så har jag alltid varit väldigt intresserad av kroppen och hälsa. Menscykeln har varit väldigt spännande, alltid. Vår sexualitet och sånt där. Men när jag växte upp och fick mens så fick jag väldigt, väldigt mycket mensvärk och hade mycket problem med det. Och det var som att bara en helt självklar grej. Det var inga konstigheter. Jag fick lära mig att ta 2 Alvedon och en Ipren och ta det gärna ett dygn innan jag skulle få mens för att verkligen få bort liksom udden av smärtan och sen leva med det. Och det gjorde jag alltså i typ 10 år och bara ja, det är så här det är att vara kvinna. Och bara hade så här moments av att jag tänkte samma sak med PMS att bara, men gud, alltså är vi verkligen gjorda för att ha ont? Alltså vad gjorde man i förr i tiden? För jag hade liksom så pass ont när jag hade mensvärk att jag kunde inte stå upp, jag kunde knappt göra någonting. Och så tänkte jag att ja, hade jag levt för 10 000 år sedan så hade väl jag dött typ. Alltså jag hade inte klarat mig. Så jag kommer ihåg att jag tänkte att bara, men att jag tyckte att det kändes orimligt och att det känns konstigt att varför ska kvinnokroppen göra så himla ont att leva i. Så upptäckte jag fertilitetsförståelsen och fick ett helt nytt, alltså ett inblick kan man säga i min kropp och kvinnokroppen och förstod att nej men alltså det här med mensvärk och PMS det är inte ett resultat av att jag lever i en kvinnokropp utan det är ett resultat av det samhället jag lever i, den livsstilen jag har och hur mycket jag egentligen har typ, förtryckt min cykliska kropp. Så det var som att jag fick ett helt nytt perspektiv att men det är väl klart att vi inte är födda för att ha ont. I så fall är vi det enda djuret på jorden som har så pass mycket mensvärk och PMS att vi vill typ ta livet av oss en gång i månaden. Så att det var verkligen världens största aha moment när jag lärde mig fertilitetsförståelse. Och jag bara hade en fas i mitt liv då jag typ pratade med allt och alla om fertilitetsförståelse. Jag kunde liksom inte vara tyst om det, och jag började kartlägga min menscykel på en gång och började med min resa med min kropp och förstå min kropp och hur jag kan använda min kartläggning för att både undvika graviditet, för att jag har inte velat under de här åren velat bli gravid, och bara få ett fönster in i min kropp och förstå vad som händer i den och sådär. Så det är väl min resa. Och det känns som att jag måste bara, jag kan inte låta bli. Jag vill verkligen sprida det här till så många. För det är ett sånt vanligt samtalsämne också. Bland så här tjejkompisar, att man pratar om preventivmetoder eller preventivmedel och alla biverkningar och att, att man mår si och sådär på olika metoder och att man kämpar med det och sådär. Och så jag vill bara skrika ut att ni behöver inte hålla på med det här. Det finns andra alternativ som är så bra, så effektiva och som dessutom tar dig närmare din cykliska kropp och du kan förstå din hälsa och med din kropp på en helt ny nivå. Så
Alltså, amen sister.
ja.
Alltså, holy, holy mother in the sky.
Ja.
Tack så mycket Märta för din berättelse. Alltså, jag vet inte, jag känner igen mig så mycket. Alltså, jag hade också extremt mycket menssmärtor när jag fick min mens. Och det pratades inte alls om. Alltså, det skulle bara vara så.
Ja.
Man skulle bara acceptera att man en gång i månaden skulle jag ha så ont att jag inte ens kunde gå till skolan. Det var så det skulle vara. Åh, jag känner nu när du berättar att jag får så här kroppsliga rysningar. Både för att jag blir berörd och att så här, åh, ditt arbete behövs så himla mycket så att fler kvinnor förstår att man inte behöver gå runt och ha ont.
Ja, tack. Men det är ju verkligen alltså hur vi normaliserar kvinnligt lidande idag är ju verkligen helt sjukt. För att alltså vi pratar ju om det som att det är det är världens mest normala grej. Att min PMS, min mensvärk, det är så det är. Har jag testat de här värktabletterna och ja.
Det är nästan så att man ser kvinnokroppen som att den är sjuk.
Ja, verkligen.
Eller hur? Som att så här,
Ja.
bara så okej, jag börjar bli gravid och då, så här, och samhället i sig är så himla format i att så här, vi får inte vara hemma till exempel, eller vi får inte sakta ner tempot när vi kanske ska få vår mens, eller okej, vi ska jobba ända fram till så här, månad 8 när vi är gravida, bara det går bra, jag ska bara föda ett barn här, men jag kan jobba helt. Man bara, du, what the fuck? Alltså jag blir verkligen upprörd.
Ja, men alltså det är verkligen, alltså det här med att lära sig fertilitetsförståelse, det har varit en resa av både så mycket ilska och alltså en blandning av lättnad och ilska, för att jag har förstått hur verkligheten faktiskt kan vara och att det behöver inte, min kropp behöver inte betyda smärta och PMS och allt det där. Men det har också blivit alltså en resa av att jag har varit så himla arg på samhället och på systemet och hur vi ser på kvinnokroppen och hur vi verkligen, verkligen inte respekterar den. Så att det är nästan som en så här typ varning som jag nästan vill lägga till folk som vill lära sig fertilitetsförståelse och sådär, att det brukar vara en typ emotionell resa också. Att, för det är så mycket, allting som man har lärt sig hittills i sitt liv om sin kropp brukar vändas upp och ner.
Ja, verkligen. Jag har ju varit på en väldigt lång resa med min menscykel. Ända sedan jag fick mens. Som sagt, jag började min, jag höll på att säga, menskarriär. Med väldigt mycket
Låt oss
smärta.
säga så.
Vi säger menskarriären. Och jag kände mig, jag var nästan arg. Så här, varför ska jag behöva blöda och ha ont en gång i månaden? Så jag kände mig så disconnectad från hela den så här kvinnligheten. Jag kände inte alls att jag ville ha mens. Och jag förstod väldigt tidigt då, så här, när jag var runt så här, 17 eller någonstans där, så här, men jag börjar med p-piller för då slipper jag ju ha mens. Fan vad skönt. Det var ingen som sa någonting om det, och jag började med p-piller för att jag ville slippa ha mens. Sen hade jag, ja, jag hade p-stav, jag hade det ena och det andra och inget. Jag mådde ju, nu efterhand kan jag verkligen se att jag mådde ju verkligen inte bra. Men då så trodde jag ju så här, men det är väl så här man mår. Oh, bara den. Det är väl så
Ja,
här man mår. Det är väl så
verkligen.
här livet är. Ganska gråskaligt, helt okej, liksom. Ja. Och sen när jag tog beslutet för, var det 5 år sedan eller något sånt där, 5, 6 år sedan, att så här, enough is enough. Nu är det dags för mig att bli kompis med min kvinnlighet, att bli kompis, att bli bästa vän med min cykel. För jag förstod någonstans att jag behövde läka mig själv och att jag behövde förstå, ja, men så här, vad innebär det egentligen att vara kvinna? Som du också hade den där frågan, så här, är det verkligen menat att vi ska ha ont? Är det verkligen menat att jag ska så här, skjuta upp min menscykel? Att skjuta upp min mens? Alltså, vad är meningen med den här kvinnokroppen? Det måste finnas någonting större. Jag slutade på mina p-piller och jävlar, alltså Märta, den där ilskan som du beskrev, den var så stark i mig. Det var som att jag hade förtryckt
Det är sant.
ilska i så här, 10 år, kom upp.
Ja.
Varenda gång jag fick min mens så var jag så jäkla arg. Alltså jag var så arg. Det var som att min kropp var arg. Och jag fick lov att så här, jag var nästan så här förtvivlad. Bara, hur ska jag få ut den här ilskan? Som tur var har jag världens bästa man som jag fick typ så här brottas med. För att jag hade så mycket kroppslig ilska. Jag bara, du måste hjälpa mig i det här för jag vet inte vad jag ska göra. Och när den lugnade ner sig, när jag fick ut ilskan, det var som att jag vaknade då på andra sidan och bara, holy, här har jag mycket jobb att göra. Så att när den här ilskan, jag fick ur mig den, när jag fick ur mig också den här sorgen, som jag fortfarande såklart ibland kan känna, men när jag fick ur mig den ur min kropp så kunde jag liksom se min cykel som en tillgång. Och jag tänker att jag vill prata med dig om det, så här, hur vi kan verkligen se vår cykel, hur vi kan jobba med cykeln och inte mot cykeln. Både när det kommer till så här, sexlust såklart, eftersom att det är också väldigt intressant, men också så här, som kvinna generellt i livet. Istället för att trycka ner alla känslor, eller så här, okej, okay, dagen innan mens är jag jättekänslig. Så här, istället för att trycka ner de känslorna, kan vi jobba med dem? Kan vi liksom förstå att så här, det är en del av mig. Det är en del att jag ska lyssna på min kropp.
Verkligen.
Hur börjar man? Det är en skitstor fråga, men
Ja.
tror du förstår vad jag är ute efter?
Ja, alltså det första som jag tänker på, det är ju att vi är så himla, vi är väldigt det är väldigt inlärt i oss att, alltså för hela samhället utgår ju från den manliga biologin. Alltså att vi är likadana varje dag och vi kan vara ungefär lika produktiva varje dag och det är liksom inte det här cykliska som vi kvinnor lever i. Och eftersom att det är det som är det normala i samhället så är det som är idealet. Och hur ska jag förklara? Jag tror att vi måste bara börja se på kvinnokroppen och istället för att tänka att men, den manliga biologin är det som är typ ursprunget eller idealet eller det som vi ska eftersträva, så måste vi bara, alltså glöm hela den sanningen om hur vi ska vara. Och hur ska jag förklara? Att tänka att
Men också så här att världen jobbar inte mot oss, men den kan jobba med oss.
ja,
Jag fick bara upp
verkligen.
det.
Ja. Men för jag tänker på att bara försöka lära känna sin kropp utan att tänka eller värdera vad den går igenom, utan verkligen försöka tillåta. För det är verkligen inget fel på vår kropp. Alltså vår kropp är cyklisk, det är precis så den ska vara. Så låt oss sluta kritisera den grejen och bara försöka följa med i det. För att men som kvinna, när man lever i en menscykel så, alltså jag brukar referera menscykeln till våra årstider.
Ja.
Att man lever verkligen ett helt år i en menscykel. Med, ja men, mensen representerar vintern, follikulärfasen, våren, då det börjar liksom, ja, fröna börjar gro och det börjar komma musöron och sånt där. Och så sommaren, ägglossning med bara allting är i full blom, frukterna är supermogna. Det är liksom ganska orgasmisk energi i naturen. Och sen så går det över och går in till hösten. Då saker och ting börjar vissna och det är mycket mer integration och introvert energi och sådär. Och sen så dör den. Och det blir vinter och allting blir fruset. Och det är mens och liksom en nollpunkt och en ny start. Typ. Jag tänker att, ja, att tillåta sig själv att faktiskt få, ja, men leva i den cykeln och ja, följa med i sin kropp i den.
Och jag älskar det, att du tog upp det nu med årstiderna, för jag tycker det är väldigt bildligt och det beskriver väldigt mycket vår cykel och man kan ta hjälp jättemycket av det. Att förstå så här, okej, om jag ser nu på vintern där allting dör och allting sover och allt blir väldigt tyst. Kanske min kropp också behöver gå in där i den tystnaden. Och
Precis.
vid ägglossning, älskar ägglossning, men shit vad alla hade varit galna om vi alltid hade ägglossning. Liksom. Och liksom då, jag har ju liksom kunnat planera mer viktiga möten och planera mitt liv efter att så här, och shit, där är ägglossning, det blir skitbra om jag har min föreläsning där, för då känner jag mig on fire, jag känner mig snygg och sexig och så här. Att jag verkligen kan jobba med psyken, och det tror jag är den största tillgången. Alltså, jäklar vilken kraft det finns när vi förstår att alla delar är viktiga.
Alltså verkligen, för det, alltså så här, jag skulle vilja säga att det är den första läxan när man pratar om, eller första insikten när man pratar om att leva cykliskt, det är att faktiskt acceptera de här, alltså vintern och när det inte är lika, men explosivt och glatt och flörtigt och charmigt. Liksom. Att faktiskt, jag brukar säga, eller om man tänker så här, att om vi har blommor i vår trädgård som växer, och så på sommaren om den då inte växer bra så blir vi aldrig, det är inte så att vi blir arg på blomman för att den inte växer bra, utan vi frågar den vad den behöver istället. Och om vi kan ha det perspektivet på våra kroppar också. Och samma sak att, ja men, när blomman då går in i höst och vinter och börjar vissna så blir vi inte heller arg på den. Utan det är bara en helt naturlig del av naturen bara. Och precis som, alltså blomman får vissna och dö, så får vi också göra det.
Åh, vad skönt det lät.
Och det är så skönt att slippa, men, sträva emot den grejen och bara följa med. Vad det än är, att, men, i menscykeln eller vår sexlust till exempel, att men, tillåta oss att vara cykliska och bara nej, 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 jag tänker inte stoppa att det här håller på att dö just nu. Jag tänker bara gå in i döden totalt och bara liksom vila i det. För att
Alltså
sen så kommer våren att komma.
exakt, den kommer ju alltid tillbaks.
Ja.
Det
Och man får
här,
dö lite grann.
man får dö lite grann, det är naturligt. Och
Ja.
verkligen gå in i den döden. Alltså gå in och känn. Och någonting som har vuxit i mig när jag har lärt mig och lever ännu mer cykliskt. Alltså jag nästan så att jag överdriver. Jag dör jättemycket. Då har jag upptäckt att det finns en wise woman i mig som är så klok, Berta. Hon är så klok. Och hon kommer med sån djup visdom. Så nu kan jag se fram emot dagarna innan mens och första dagarna i mens. För att då är jag, alltså jag är så vis. Jag känner som att jag talar utifrån en helt annan del av min kropp. För att jag har lyssnat in och det är som att min intuition bara säger saker till mig. Bara, Hanna, de här bitarna behöver du titta på. Och jag bara, nej, nej, nej. Och sen nästa månad bara, nu är vi här igen. Du ska titta på bitarna. Alltså man kan liksom inte tysta henne för att hon är så vis. Jag har
Jag tänker hon
aldrig
kommer med sanningen liksom.
sanningen.
För jag tänker när man är i det här, ja, men våren och sommaren, så kan man vara lite så här, ta livet med en klackspark och bara äsch liksom. Och sen så bara nej, vet du vad, nu behöver du titta på det här. Det här
Oj, oj,
funkar
oj.
inte, eller ja, vad det är för någonting.
Jag hade ett
Och det är
sånt
det,
moment.
för jag tänker, alltså när vi lever cykliskt, att för man är också så upplärd att, ja men det är det här, ja men våren och sommar, det är det som uppmuntras, det är det folk vill ha av en. Och när man inte är i det så blir man en jobbig, jobbig jävla tjej, liksom. Och bara, alltså jag får vara hur jävla jobbig jag vill. Alltså, det är jag. Och det måste också få plats i, om du vill ha mig så får du ta hela mig. Och ja.
För det är någonting som jag upptäckte när jag började leva mer min cykel, att jag kände att jag hade liksom tryckt ner så mycket av mina känslor så att min PMS-slut var så jävla jobbig. Men ju mer jag accepterade min PMS, ju mer jag accepterade min känslighet, ju mer jag lät allt komma ut, ju mer förstod min kropp så här, okej, men du är trygg, det är okej, du får uttrycka dig. Jag har en man som tillåter mig, som hjälper mig genom mina faser. Och jag har märkt att jag behövde uttrycka nästan ännu mer, alltså vara jättemycket i de känslorna, jättemycket i min PMS, så att idag har jag knappt PMS alls. För att allt det här suppressed, all den här som jag tryckte ner i så många år, behövde ju någonstans ventileras och komma upp. Och när jag tillät mig själv att bara få låta allt finnas, till slut så var det okej. Och den insikten var så himla, ja, den var livsviktig för mig, verkligen. Och det var så fint igen, nu när jag tänker mig jag och min man, hur han har hjälpt mig. Hur viktigt det är att ha en partner som kan hjälpa en att förstå. Och han sa det så himla fint när jag då hade liksom släppt lös mitt, så här, jag ska säga, min full on PMS. Och var verkligen, jag grät och jag kände mig irriterad. Jag hade fortfarande jättemycket ilska kvar och jag förstod inte meningen med livet. Den här frustrationen. Och min man var så här, usch, jag behöver typ ta avstånd från dig nu för jag klarar typ inte av dig. Och jag var så här, varför tar du avstånd? Så här, du måste älska mig i den här fasen för att jag behöver kärlek. Jag visste att det enda jag behövde var kärlek. Och då bara säger han till mig, men Hanna, du måste älska den här delen av dig själv först innan jag kan älska den här delen av dig. Och jag bara,
Oh my god.
alltså jag får rysningar av att bara berätta det här nu för att det var så stor insikt också att så här, just ja, det börjar ju alltid utifrån mig själv. Jag måste först acceptera och älska alla mina delar i min cykel innan han ens kan älska mina, innan jag ens kan ta emot hans kärlek.
Gud, verkligen. Men jag tänker, för det där med att du inte tyckte om den delen av den av cykeln, alltså det är ju förmodligen någonting som du har fått lära dig. Du blir mer uppmuntrad när du är ditt, jag men, i ditt glada. Och jag tänker att det är någonting som inte kommer från dig egentligen, att du inte ska tycka om det. Varför inte liksom? Det är ju jättekraftfullt, och du har ju jättemycket fördelar av att vara i det. För att då så kanske du sätter gränser och du står upp för dig själv och Ja, men du får bara uttrycka dina känslor som du har.
Ja.
Och
Och där sa du någonting väldigt viktigt, det här med att vi är så himla programmerade att tro att vi bara är, att vi duger. Att vi bara duger när vi är i vår sommar, när vi är glada, när vi är positiva, när vi är så här, oh, on fire och lättsamma och tillgängliga.
Och kåta.
Och kåta, och vi är duktiga flickor, och vi gör som vi ska, och vi presterar. Alltså den energin är så huge, alltså den är så stor att det är den som vi är liksom, där ligger vårt värde. Och
Precis.
resten, det ska vi gömma och ta bort, för det är fult. Och nej men gud, då känner du för mycket, och då är du ju, vem är du, alltså,
Du är jobbig,
du är
liksom.
jobbig. Du kräver mer. Och när du sa det så fick jag verkligen den så här insikten att det är exakt så som det har varit för mig. För jag är en väldigt glad person generellt i livet. Men att vara min, den här långsamma, den här eftertänksamma, den här mjuka, den här som är lite kvinnliga essensen i oss som vi aldrig har, att den fick aldrig plats. Vilket gjorde att jag var också utbränd när jag var 25. För att jag alltid levde i min högsommar och presterade och var on fire, för det var den energin som var den som var liksom
Värderad då.
avvärderad. Herregud. Och när det kommer till sexlust, även där samma sak, vilket är en grej också när man tar p-piller och när man liksom tar bort de här cykliska faserna, de här olika som liksom vår, sommar, höst, vinter, och man är lite mer samma, då är man ju också alltid tillgänglig. Du kan alltid ligga, alltså du kör över dig själv på ett sätt som du egentligen inte vet om att du gör, för du känner aldrig in. Och det här har varit en stor grej i min resa till att bli mer kåt på livet och mer kåt på mig själv. Att jag, när jag lärde känna min cykel och verkligen förstod att den här typen av sexet vill jag ha vid min ägglossning. Då vill jag liksom ha mer rough, jag vill ha mer det här vilddjuret. Jag behöver känna min mans kraft. Men sen efter ägglossning, då är det som att jag bara, nej jag är inte intresserad längre. Alltså jag känner mig som ett djur, Märta. Jag blir så här, nej men nu går jag vidare i livet, nu vill jag fokusera på annat. För nu har jag fått, verkligen, hej då. Och min man bara står där och bara, va? Vad händer? Jag bara, nej men nu vill jag vara med mig själv istället. Och bara den insikten, att jag nästan fick överdriva den insikten. Alltså jag fick sån jäkla kraft. För all energi som jag har lagt tidigare på att vara tillgänglig hela tiden i sex. Att alltid känna så här, nej men jag kan ligga nu, det går bra. Du vet, för att jag inte hade någon kontakt med min kropp. Alltså, till att den energin, till att bara lägga den på mig själv. Alltså jag har ju varit som en ren powerkvinna i mina bästa dagar de här. Alltså de här senaste månaderna, för att jag har levt så med liksom mina djuriska instinkt. Att så här, jag ligger på ägglossning, sen tar jag all den här energi som jag har och bara fokuserar på det jag vill göra och lever, liksom går in, vilar. Alltså jag har aldrig mått så bra i min cykel som jag har gjort de senaste månaderna, för att jag verkligen har embraceat den här att så här, skita i att vara tillgänglig. Jag pallar inte det längre.
Åh, fy fasen, alltså det är så härligt. Jag blir så lycklig när du berättar. Det är så himla fint. Och jag tänker på just det där med att med p-piller eller hormonella preventivmedel, att man gör sig själv tillgänglig. Jag tänker på, för jag hade en klient, eller vänta, kan jag dela det förresten? Jag tänker jag skulle dela anonymt, men
Ja, du kan ju dela lite grann, eller det du.
ja, jag tänker så här. Jag behöver inte säga att det är en klient. Jag kan säga att det är en bekant till mig.
Ja.
Som började med sina p-piller när hon var 12 år gammal. För att hon hade så mycket mensvärk. Och det var liksom inte för att skydda sig mot en graviditet. Men sen så levde hon med de här p-pillerna tills hon var 26. Och när hon slutade med de här så insåg hon att, alltså hon har vuxit upp och gått igenom hela puberteten med en tro om att, nej men, jag är inte så himla sexuell. Alltså det är inte så spännande tycker jag. Till att hon slutade med de här. Och bara, det öppnas en helt ny värld. Världen går från svartvit till färg. Och hon bara, men shit, alltså jag är så sexuell, jag har så mycket känslor i min kropp, jag har så mycket lust. Och det här har varit förtryckt. Och så blev det som en identitetskris i henne. Just att, amen, alltså att man går igenom puberteten och har sina första sexuella upplevelser. Man börjar onanera och man börjar vara sexuellt aktiv helt enkelt. Och bygger upp en identitet kring det. Just för att man har sina hormonella preventivmedel som då förtrycker ens sexualitet. Och får en identitet av att, nej men jag är inte så himla sexuell. Jag njuter inte så mycket av sex, jag tycker inte det är så spännande. Och så är det så, det är så sorgligt när man då slutar med det och hon bara, shit, jag har missat så många år av mitt liv och jag har bara gått igenom hela mitt sexuella uppvaknande i mitt liv med en tro att jag inte är så sexuell.
Oh. Och jag slår vad om att 90% av alla kvinnor känner så där. Alltså, om inte mer. Det här med att jag är nog inte en sexuell varelse eller jag är nog inte intresserad av sex. Jag har aldrig sexlust. Och kan vi inte ta upp det här med de här hormonerna? Alltså, progesteron, östrogen, så här, vad är det som gör att vi får lust till att ligga och vad är det som egentligen händer i kroppen? Vi behöver inte gå in på detalj, men så att man hänger med, så här, vad är det egentligen då p-piller minskar, kan man säga minskar, du är experten på det. Men jag har ju läst lite om progesteron och östrogen och vad som händer så här, mot så här, ägglossning, alltså, men jag tänker att vi kan ta det nu lite.
Absolut. Alltså, det som man ska tänka på är att det verkar som att det kan vara ganska individuellt vilket hormon det är som triggar mest, eller inte ägglossning, utan sexlust. För att det finns vissa studier som visar på att det är progesteronet som driver sexlusten och vissa visar ju då på att det är östrogenet som driver på den. Så att jag tycker att det är intressant att prata om våra hormoner och vad som händer i menscykeln. Men det är så viktigt att komma ihåg eller påpeka det innan vi går igenom att det här är typ det som forskningen säger och det som man tänker är det som vi har mätt fram. Men i slutändan så är det fortfarande du och din kropp och vad som händer just idag oavsett vart du är i menscykeln. Så det är lätt när man går igenom de här sakerna att man tänker att bara, men nu ska jag vara i mitt mest kåta jag. Och så är man inte det och så blir man besviken och bla bla bla. Liksom. Och det är tråkigt, det vill vi inte. Det är bättre att vi vågar lyssna in vart vi är idag. För att ibland så kan man vara typ mitt i mensen, ha ganska mycket mensvärk och ändå vara svinkåt. Liksom. Och det finns liksom olika förklaringar till det och sanningar i allt det här. Men alltså, om vi tänker oss menscykeln då och rent biologiskt så känns det ju, det makes ju sense att vi är mer kåta runt ägglossning just för att det är då vi kan bli befruktade och kan få ett barn. Så då är det ju liksom våran kropps sätt att säga att nu ska du bli lite sugen här. För kroppen vill ha ett barn. I menscykeln så kan vi dela in den i två olika delar. Så vi har då follikulärfasen och lutealfasen. Och follikulärfasen är från första dagen på vår mens till ägglossning. Och lutealfasen är ägglossning till nästa mens. Och i follikulärfasen så är vi då östrogendominanta. Och det är ju det hormonet som är väldigt förknippat med de här kvinnliga dragen. Alltså ljusighet, att vi blir väldigt charmiga, extroverta, ja, men mer sugna på livet och på sex helt enkelt. Och men desto närmare vi är ägglossning, desto högre östrogennivå har vi. Och dessutom vid ägglossning så får vi även en liten topp i testosteron som bara boostar sexlusten lite extra. Och det som du berättade också tidigare, eller det som du delade, att ja, men vid ägglossning så vill man nästan ha lite mer, alltså, hårda tag. Alltså det är pang på rödbetan liksom. Och jag tänker att det kan vara den där testosteronboosten som verkligen men tänder den här extra gnistan i oss. Och sen då efter ägglossning så är vi ju då progesterondominanta. Och alltså, jag brukar kalla progesteronet för menscykelns lilla städerska. Typ. För att både i sättet som hon är, men också vad som faktiskt händer i kroppen. För att progesteronet rensar bort men när östrogenet har fått för mycket spelrum och ser till att det inte är för mycket celler som har fått liksom leva ut för mycket och se till att vi inte får för ömma bröst och att det har en förfinande effekt på livmoderslemhinnan, alltså det som vi kommer att blöda ut till mens sen. Men det är även den energin i kroppen. Att, lite mer introvert och lite mer vill vara hemma, vill vara i sin innersta cirkel, behöver rensa upp hemma och göra matlådor och ja, betala räkningar och sånt där. Så det är väl det som, men jag skulle vilja, jag brukar prata om, alltså om vi pratar om sexlust under menscykeln, så brukar jag gärna referera till spontan och responsiv lust. Jag vet inte om du är bekant, det är du säkert.
Jo,
Ja, för det
så
här,
bra.
ja, för att det spontana lusten är ju det som kommer väldigt, väldigt snabbt, det är automatiskt, man får väldigt mycket gratis, man blir liksom skitkåt snabbt och man blir våt snabbt och det är ganska enkelt egentligen. Och det är mer av den lusten vid ägglossning. Och det som är speciellt, tycker jag, med just den spontana lusten, det är att många av oss har upptäckt vår sexualitet med den spontana lusten. Och så tänker man att det är så jag funkar sexuellt. Det är när det går snabbt och det är enkelt och ja, men jag blir våt väldigt snabbt. Och det är så det funkar när det går bra för mig, när jag är kåt. Men så i lutealfasen så har vi mer av den här responsiva lusten som handlar om att vi behöver liksom komma in i rätt stämning, vi behöver rätt stimulans för att kunna känna sexuell upphetsning. Vi behöver framför allt mer tid och trygghet och sådär. Och det är inte så många som har upptäckt den delen av sin lust. Och då när man går in i lutealfasen och tänker att nu har jag tappat all min sexlust, så skulle jag vilja uppmuntra, inte för att det är något fel, för det har vi pratat om, att det är fel att tappa sin sexlust, men att det blir en annan sorts lust som vi kan experimentera med och lära känna.
Gud vad
Att,
fint att du beskrev det så här, för det gör det ännu tydligare. Och att förstå att så här, okay, den spontana lusten som vi alltid, som du säger, som vi känner när vi blir tillsammans med någon och man är så här kåt jämt och det är det okända, det är det snabba. Det var så bra när du sa att det är nästan gratis, vår kåthet. Det finns oändligt med kåthet. Man bara, Woohoo! Skulle kunna ha sex liksom hela tiden. Och det är ju exakt så när man ser på menscykeln, när man ser på liksom ägglossningen, att det är lite gratis. Det är ju bara så här, okej, man är lättare våt, man är mer sugen, man tänker mer på sex, man drömmer kanske mer om sex. Det är liksom mer lätt, liksom, den är mer nära oss.
Vi har dessutom inte bara upphettningsvätskan som så här lubrikation där nere, utan vi har även massa fertilsekret som bara gör oss jätte, liksom, våta och så här härliga och inbjudande i vaginan. Vilket också hjälper till. I det så slipper man också stressen i att, ja, men ska jag bli våt eller inte och bla 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 liksom. Utan det är bara fritt fram. Lite grann.
Och den där stressen är ju, vad jag har levt med den stressen, med det där med att alltid vara tillgänglig som vi har gått in på. Är jag kåt nog? Är jag kåt nog? Kommer vi kunna ha sex? Alltså, snacka om att
Ja,
jobba
för
liksom mot
fasen.
kroppen.
Verkligen. Verkligen.
Och hur
Och det är
skulle...
så, för att men just i lutealfasen när vi är mer, dels så är vi ju faktiskt rent fysiskt mycket torrare där nere. Så att bara slappna av i det och låta det få ta sin tid och bara gå in i, men vart är jag i kroppen just nu och behöver jag mer tid? Hur ska jag förklara?
Ja, men den behöver liksom kickas igång på ett helt annat sätt. Den
Ja,
behöver
det är mer
hjälp.
svårflörtat.
Ja.
Ja, och då är det väl det ganska kul också, för då får man väl flörta fram det då, om man vill det.
Ja.
Och jobba lite för den.
Istället för att se det som någonting dåligt eller någonting som inte, som no något som är fel. Att verkligen se det som... Ja, men så här, jag förespråkar ju jättemycket om slow sex, och det är här slow sex kommer in i bilden. Det är närvaron, det är mjukt, det är långsamt, det är fortfarande superhett för att det är liksom, det bygger på känslor, och ja, då är jag också jättemycket mer lättare att gråta efter sex för att jag blir mycket mer in the moment, mitt djur ska ha lagt sig, jag blir mer... Ja, men verkligen mer så här wise woman, bara oh. Ja, det är verkligen gud. Hur kan man embracea den här delen mer av sig själv? Alltså hur, både med förståelse, tänker jag, att så här förstå att så här, okej, du har en ägglossning, du har din höst, sen kommer din vinter, vilket är din mens, ditt blod. Men just den här responsiva lusten som sker då. Hur kan man lära känna sig själv och sin lust där? Hur tänker du där? Är det att liksom bara sakta ner tempot och verkligen... Så här, och det var jättebra det du sa med att okej, våra slemhinnor blir faktiskt torrare. Okej, det är fact. Det är det som händer. Och då vet vi att okej, men då behöver jag använda kanske mer glidmedel. Bara det är nog en jättebra insikt, tänker jag.
Verkligen. Det kan ju vara, alltså jag tänker att det kan vara en väldigt bra grej att lägga till om det nu är en sak som, ursäkta. Så. Nej men, det kan vara en bra grej att lägga till, tänker jag, just för att det är ofta att det är en väldigt stor stress att bara fan, jag blir inte våt. Och att bara ta bort den grejen och använd glidmedel för du kommer säkert bli våt så småningom om du blir kåt och känner dig upphetsad. Men bara ta bort just den stressen är väldigt, väldigt skönt. Och acceptera att bara, men jag är mer svårflörtad just nu. Jag kommer behöva mer tid. Det är
Och
bara så
där
det är.
också så här, be din partner om hjälp om du är i ett förhållande. Så här.
Verkligen.
Förklara för honom att så här, nu går jag in i en fas, så här, min sexlust är inte lika on fire, men den finns såklart, men jag behöver hjälp här att sätta igång den, eller jag behöver mer din uppmärksamhet för att så här, ja, men få igång,
Komma in.
komma in i känslan. Och här behöver vi tid. Oh my god, vad vi behöver. Vi behöver sån trygghet här. Vi behöver känna trygghet. Vi behöver känna att det inte finns någon stress. Att vi kan ta all tid i världen att bli våta eller att bli kåta eller att bli sugna på sex. Men vi behöver hjälp. Om man inte då går själv in och har så här slow sex med sig själv, vilket jag älskar. Att verkligen utforska sin egna kropp. Vad är det jag behöver? Men det är någonting som har hjälpt mig jättemycket. Att så här, jag kommunicerar till min man att okej, nu blir jag mer svårflörtad. Och du behöver kämpa lite mer. Och det blir lite som en lek nästan i det.
Ja,
Ah.
alltså man kan ju verkligen se det här som en jättefin fördel. För att skulle det inte vara skittråkigt om vi bara var exakt likadana hela tiden och det är lika lätt jämt, inga konstigheter liksom. Det är ju spännande att gå in i den här cykliciteten, för det sätter ju så mycket mer krydda i men, livet och relationerna och sådär. Att faktiskt gå in, som du säger, mer i sin wise woman, men även i sin typ så här sprudlande, glada, spontana, allt det där. Och låta det få, att de får avverka varandra. Och man går in i det, in och ut i varje fas. Bara, alltså, det är ju jättehärligt, tycker jag.
Så härligt. Åh, vad härligt. Och vi började ju prata om, liksom, eller också som jag och du pratade lite om innan, som jag tänker vi kan förtydliga, det här med att man kan missförstå. Så här, hur ska man tracka sin cykel? För jag vet att jag har fått frågor om det, om man inte vill ha p-piller, men man vill inte ha barn. Och du nämnde någon metod till mig, eller ja, att förstå, ja, innan vi satte igång. Som du sa, 96% chans att man inte blir gravid. Och jag bara, oh my god, det här måste vi ta upp. Folk behöver veta det här.
Ja, men precis. Så det som typ den största delen av mitt jobb handlar om, det är att jag lär kvinnor att kartlägga sin menscykel. Och det är det som, om vi tänker fertilitetsförståelsen, det är liksom allt det som vi har pratat om nu. För det finns så mycket visdom och man kan prata om det i flera timmar.
Oh
Men om
ja.
vi går till the basics så handlar det om kunskap och typ forskning och vetenskap om vår menscykel och vår fertilitet. Så genom att kartlägga sin menscykel så kan man då förstå när man är fertil och när man är infertil i vår menscykel. Så inom fertilitetsförståelse så finns det olika metoder som man kan använda sig av. Och det är olika sätt att kartlägga sin menscykel och det är lite olika regler och lite olika typ hur många fertila tecken man använder sig av eller vilka fertila tecken man använder sig av. Men grunden är fortfarande detsamma, alltså kunskapen om menscykeln och vår fertilitet. Och viktigt också att poängtera att fertilitetsförståelse är inte samma sak som typ natural cycles eller säkra perioder, kalendermetoden och sådana saker. Utan fertilitetsförståelse, där så utgår man ofta ifrån till exempel en algoritm eller hur dina tidigare menscykler har varit eller en kalender, att man utgår ifrån att ja, men menscykeln är 28 dagar, då har du ägglossning dag 14 och då är det bara några dagar där innan som du behöver vara försiktig om du inte vill bli gravid. Medan fertilitetsförståelse så utgår vi från att varje menscykel är unik, för att det är den. Ibland så kan det vara så, till exempel i den menscykeln som jag är i nu så fick jag en senare ägglossning än vanligt. Och det är sånt som händer i livet. Alltså kvinnokroppen, eller våra kroppar är ju inte robotar. Den kommer att ägglossa när den tycker att du ska ägglossa, inte när på dag 14 liksom. Så man kartlägger sina fertila tecken i realtid då, och följer sin fertilitet genom menscykeln. Och det är det här som gör att det blir så pass hög effektivitet i de här metoderna. När man tänker på om man vill skydda sig mot en graviditet. Så att jag är utbildad i två metoder inom fertilitetsförståelsen. Och då är det först bildningsmetoden. Och där kartlägger vi bara för tillsikreten. Så vi använder ingen temp eller någonting sånt. Men grejen då blir ju att eftersom att det bara är ett förtilltecken så är det en väldigt noggrann och amen, sofistikerad kartläggning av det fertila sekretet. Och sen så har jag även dubbelcheckmetoden. Och där så kartlägger vi, då använder vi både temp och fertilsekret, cervixposition och även kalenderdata. Så man ser lite grann på sin menscykelhistorik det senaste året. Och men till exempel då dubbelcheckmetoden har då en effektivitet på upp till 99,4%. Så
Oh
det är
my god.
liksom, ja, det är verkligen, det är så synd att inte fler känner till det här, för att det är så många som lever med sina hormonella preventivmedel och lider med sina biverkningar, eller bara som mig, för jag hade bara en jättestark magkänsla, att bara, alltså jag vill bara inte. Alltså kroppen säger nej till det här. Jag vill inte stoppa i mig hormoner. Jag kan inte förklara det. Det är bara, jag vill inte. Men det är så många som går emot det här. Och för att de vill vara duktiga och de vill ta ansvar över sin fertilitet. Och såklart inte heller bli ofrivilligt gravida. Men det finns verkligen andra alternativ då man inte behöver stänga ner sin fertilitet och man behöver inte heller, som vi har pratat om, men göra sin kropp bara tillgänglig för sex hur som helst, utan man kan faktiskt kartlägga sin menscykel. Och det är en jätteeffektiv preventivmetod dessutom.
Wow. Okej, kvinnor, ni som lyssnar in och skriv till Märta och boka tid så att du kan lära dig
Ja.
mer om din menscykel. Alltså det här är ju revolutionary. Alltså,
Ja.
tänk om man visste det här när man var ung, Märta. Alltså,
Ja, herregud.
åh, vad mycket lidande som inte behövt funnits,
Ja.
känner jag.
Ja. Ja.
Det här är
Och
den
att
här
man har
ilskan.
testat massa olika metoder och men nästan, ens kropp har nästan varit som en försökskanin liksom.
Ja.
I alla.
Ah.
Alla medel som man stoppar i sig och sådär för att undvika graviditet.
Och sen kan.
När vi bara är fertila högst 6 dagar per menscykel. Alltså mer än så, det spelar ingen roll om vi har en oregelbunden menscykel eller en, till exempel nu när min ägglossning blev försenad. Det är fortfarande biologiskt 6 dagar. Det går inte att vara fertil längre än så. Och en viktig detalj att komma ihåg är också att många har ju fått höra att spermier kan ju överleva upp till 5 dagar i livmodern. Och det är endast om det finns fertilsekret. Och det är det vi har under de här, alltså dagarna innan ägglossning. Finns det ingen fertilsekret så kommer spermierna att dö inom en kort, kort stund i vaginan. Just för att pH-värdet är surt och det ska då döda bakterier men även spermier. Så att dessutom så finns det inget ägg att befrukta när vi inte är fertila och inte har fertilsekret.
Nej.
Men det är så viktigt då, för att det finns så mycket så här myter och så kallade sanningar om menscykeln och vår fertilitet som gör oss så himla rädda. Att men man vet aldrig och spermier kan ju överleva och allt det där. Och ja. Det stämmer ju, spermier kan överleva men endast om det finns fertilsekret. Och det fertila sekretet kan du observera och ha koll på och på så sätt se till att du inte får spermier i dig just de dagarna.
Oh, det här är bra. Bra kunskap att ha, som vi alla borde ha.
Ja.
Och det är så missvisande, eller man har ju hört, som du säger, så mycket olika kring det där. Och det byggs upp en sån
Verkligen.
rädsla i våra kroppar, att våra, ja. Gud vad bra.
Jag tänkte, alltså jag är verkligen uppvuxen med en sanningen att vi är lite fertila hela tiden.
Ja. Ja,
Den
gud.
grejen.
Ja,
Ja,
verkligen.
det var liksom helt vedertaget.
Och det enda folk sa på sexualundervisningen och när man gick till gynmottagningen när man var liten, skulle på så här besök eller ungdom. Och det enda folk pratade om var så här, se upp, så här, passa dig så du inte blir gravid. Du vill
Ja.
inte ha barn så tidigt i ditt liv. Man bara, men jaha, och då vart man ju livrädd. Liksom så här, gud.
Verkligen.
Alltså det blir skrämsel.
Och också, alltså, det är inte bara skrämsel, utan det är också något så här skammande i att,
Ja.
ja, men, om du blir gravid, då har du minsann varit ansvarslös och slarvig och dum som inte använder hormonella preventivmedel eller vad det kan vara för någonting.
Och då får man det här slampa, den här
Ja.
orden som bara åh!
Ja, fy fan.
Fy fan. Alltså, det här behövs ändras. Det
Ja.
här, mina vänner, ja. Och jag känner verkligen det att så här, det här området är ju så himla stort. Och ännu en gång, tack återigen för att du lyssnade på din kropp och bara så här, ja nej, jag ska inte göra det längre. Och sen nu att du vill lära fler om det här. Alltså, men mitt hjärta fylls, jag blir typ tårögd. Alltså tack, tack, tack att du lyssnade på din kropp och nu sprider den här kunskapen vidare och visar kvinnor makten man kan ta av att lära känna sin cykel, att förstå att vi är cykliska varelser, att vi känner olika under en cykel. Och det som jag tycker är så fint är att så här, ja, om jag kanske haft en dålig, om jag haft mycket PMS eller om jag haft mycket smärta så tänker jag alltid så här, okej, men jag har en ny chans nästa månad.
Ja,
Och det är det som är så
verkligen.
härligt. Okej, jag får se hur det känns nästa månad. Vad behöver jag förändra för att få mindre menssmärta till exempel?
Verkligen.
Ah,
Och det, när vi kartlägger vår menscykel så får vi väldigt mycket svar som vi kan använda oss av när vi vill göra olika förändringar för att till exempel bli av med menssmärtan. Vilket är så spännande, för jag brukar säga att alltså, våra tankar om hur vi ska leva och hur vi ska äta och träna och vilka trender som just nu finns, att bara, ah, men nu ska man fasta för det är jättenyttigt, eller nu ska vi äta veganskt för att det är så nyttigt, eller nu ska vi äta jättemycket kött för att det är nyttigt och bla bla bla. Alla de tankarna som vi har i huvudet, alltså våra tankar kan ljuga för oss hur mycket som helst. Och det behöver inte ligga jättemycket sanning i det. Men vår kropp kommer aldrig att ljuga för oss. Så att när vi kartlägger vår menscykel så får vi liksom sanningen, kan man säga. Man får direkt liksom en inblick i vår kropp och kan se att ja, men nu reagerade min kropp på det här sättet för att det här hände och så vidare. Alltså till exempel nu när min ägglossning då blev försenad så vet jag att det är för att jag började min menscykel första dagen jag fick mens så blev jag även magsjuk. Vilket resulterade i, och det var en jätteutdragen magsjuka så jag var fast en sjuk i typ en vecka. Vilket gjorde att jag knappt kunde äta och jag var jättetrött och mådde jättedåligt. Vilket då gör att, alltså för att ägglossningen kommer bara ske när kroppen tycker att nu finns det tillräckligt med resurser. Så att det räcker för din överlevnad och för en eventuell bebis. Och om jag har varit magsjuk då och men, inte ätit och inte heller kunnat ta emot så mycket näring i min kropp, så kommer kroppen att vänta. Liksom vänta in tills jag kommer igång och kan äta igen och sådär innan den då ägglossar. Så att det är liksom, och sånt här kan vi då se i livet, att bara, ah, shit, nu har jag haft en jättestressig period och det ser jag på min menscykelkartan, att ägglossningen blev jätteförsenad och jag hade en kort lutealfas med spottings eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Och ah, det blir så himla, det är så skönt. För att jag kan skita i alla trender och alla råd över hur jag ska leva. Och ah, bara lyssna på vad kroppen faktiskt visar.
Ja, alltså det här är ju verkligen det här arbetet. Jag ser det i mitt arbete som liksom sex- och intimitetscoach att vägen ner i kroppen är den enda vägen. Och som du också skrev på din Instagram att så här, fertilitetsförståelse är liksom vägen från huvudet ner till kroppen. Och det är verkligen så här, ju mer tid du spenderar i din kropp, ju mer förståelse får du vad din kropp längtar efter, både när det kommer till sex, din partner, dina behov, men också så här, vad behöver den för näring? Vad behöver den? Behöver den vila? Behöver den? Vad behöver din kropp? Vilka, så här, som du säger, kunskapen finns i vår kropp och det blir, alltså, jag märker det också så här, när jag både coachar och när jag har kurser, att så här, det viktigaste arbetet, det är den ner till din kropp, för resten kommer falla på plats. Alltså, oh my god, visdomen vi har, och den visdomen finns redan. Alltså, vår kropp vet, den är ju gjord för, liksom, för ägglossa. Den är gjord för att få mens. Den är gjord för att känna lust den här tiden. Alltså, vi är ju sexuella varelser. Och det är så lätt att glömma det, för att vi spenderar all vår vakna tid i görandet och i våra huvuden. Det är så samhället är
Verkligen.
skapat.
Ja, verkligen.
Och att så här, sakta ner tempot, att träna på, liksom, mindfulness eller känn dina känslor, ta hjälp av experter, av mig eller Märta eller så här, någon annan, så att du får det stöd du behöver till att komma ner i din kropp. För vi alla, liksom, behöver göra den resan någon gång, och det spelar ingen roll om du är, liksom, 63 eller 22, utan man kan alltid komma ner i sin kropp.
Verkligen.
Ah.
Alltså svaren finns där, sanningen finns där. Och liksom längst in, även hur trasiga vi känner oss, så finns det alltid en kärna där vi är 100% hela. Liksom.
Ah. Men nu får du välja om du vill svara på den frågan. Du nämnde ju också i början att du hade mycket mensvärk. Är det någonting som du har blivit så här fri från? För jag tror att många tror, så här, ja, den delen i mig är fortfarande kvar. Så här, jag har fortfarande lite mensvärk kvar min första dag. Och jag tänker redan nu när vi sitter och pratar så här, jag ska boka tid med dig så att vi kan tracka min cykel så jag kan få ordning på det. För att jag känner att så här, jag vet, min kropp vet att det är inte så den är skapt, och jag vill leva ännu mer utifrån min kropp. Jag vill leva så aligned med min kropp att jag vet att jag inte behöver oroa mig för smärta. Och hur har du, lever du, alltså det är såklart olika från cykel till cykel och månad för månad, men lever du ett mer smärtfritt mensliv?
Ja, alltså så här. Om jag ska vara ärlig, det senaste året, nej. Jag har, oj vad jag inte har tagit hand om min menscykel det senaste året. Eller egentligen det senaste halvåret, faktiskt. Det har varit så mycket annat i livet och min företagsstart och det har varit väldigt mycket jobbigt som har hänt kring det, både privat och på företaget och sådär. Och sen bara, alltså vilken jäkla emotionell berg-och-dalbana det har varit att starta företag och driva företag och så här, våga ta plats på internet och allt det där.
Amen, sister.
Herregud. Ja. Fy fasen. Så att, alltså jag har inte levt som jag har lärt det senaste halvåret, året. Och jag har sett så mycket tecken i min kartläggning, men jag har bara känt att jag inte pallar, att jag inte har pallat ta tag i det. Och nu, det var nog i julas eller i kanske januari, då jag kände att nu var måttet rågat. Att bara, nej men nu orkar jag inte mer. Jag måste dels börja leva som jag lär, för att jag har liksom känt att det inte känns bra att jag pratar med andra om hur de ska ta hand om sin menscykel och må bättre och våga lyssna på sin kropp. Och så har jag själv inte riktigt känt mig redo att titta på min egna kropp. Och det tänker jag att, alltså, jag tänker att det är okej, för att vi går igenom olika faser i vårt liv och så är det, liksom, att vara människa och bara leva ett liv.
Och
Saker och
det,
ting kommer emellan.
och vet du vad, nu när du berättar det här så känner jag mig ännu mer, alltså du känns ännu mer trovärdig, för att som du precis nämnde, vi alla är människor, vi alla går igenom olika perioder i våra liv, och jag kan helt relatera det också när det kommer till mig. Alltså, jag pratar om sex, vissa månader har jag och min man sex 2 gånger på en månad, alltså så här. Och vissa månader så min kropp, den fokuserar på helt andra saker. Eller vet jag kanske har för mycket jobb. Då kan min kropp inte alls prioritera sex, för den är i liksom stressmode. Och när jag lär mig mer och blir mer känslig för liksom vad den behöver, så förstår jag också så här, det här är en del av att vara människa. Så tack Märta att du berättade det här, för att det gör det så mycket också så här, vi är inte perfekta varelser. Vi har dagar, vi har månader, ibland har vi till och med år där vi tappar det totalt. Och bara så här, okej, okay,
Verkligen.
som du sa, jag kan totalt relatera med så här, starta företag, ditten och datten med allt som har med det att göra, att vara mycket mer på internet, att exponera sig själv, it's a full time job liksom.
Verkligen.
Ah,
Herregud.
jag vill bara säga det, tack för att du också
Oh.
var ärlig med det och var sårbar i det, för det är jätteskönt att få höra det också, att så här, ja. Ah. Och det är där påminnelsen kommer, när du var så här, just ja, nu vill jag börja leva mer align med min cykel, för jag har haft en för stressig prov, så det är ju en incheckning med din kropp som du gör. Och bara, fan vad skönt att jag kom på det här nu. Ja.
Alltså verkligen.
Ja.
Alltså, jag tänker man måste tillåta sig själv att få bara gå igenom den här resan, hur den än blir och hur den än
Ja.
går.
Jag
Men jag
tänker.
tänker om jag ska ge lite tips på hur man ska ta hand om sin menscykel lite snabbt,
Ja.
så för det jag har gjort nu, sen i januari då, och märker redan skillnad. Man ska gärna ge livsstilsförändringar minst 3 menscykler för att verkligen, för det tar x antal menscykler för äggen att mogna och kroppen behöver tid att faktiskt få integrera de förändringarna man gör. Men det som jag har gjort nu är att jag har verkligen jobbat jättemycket på att balansera mitt blodsocker. Och det har bara inte gjort en stor förändring för mig rent hormonellt. Alltså jag har så mycket mer energi. Och det är en sån här grej som jag tycker man hör det ganska ofta, att så här, när man läser hälsoråd och sånt där, att balansera blodsockret, det är viktigt. Men man tar inte tag i det ofta. För det är sånt vanligt råd liksom. Men det har verkligen varit en enorm pusselbit för mig i min hormonella hälsa. Och sen att dra ner på koffein.
Ah.
Det är ju den stora. Och det är en grej som jag har haft jättesvårt för. För jag har börjat och slutat med koffein så många gånger. För att jag verkligen älskar kaffe. Det är liksom godaste drycken någonsin. Jag tycker att det är så jäkla härligt, det luktar så gott och det smakar så gott och det är så mysigt att dricka kaffe. Och jag älskar också effekten som koffein har på mig. Men min menscykel mår inte så bra av kaffe. Tyvärr. För det som händer när vi dricker kaffe är ju att kaffe eller koffein har, det är liksom inte att vi får gratis energi. Utan det som händer är att vi får ett stresspåslag. Och det är det som känns som en energiboost. Och de här stresspåslaget, det är ju bland annat kortisol som utsöndras. Man kan säga förenklat att de har samma byggstenar som våra könshormoner. Så att byggstenarna går åt till våra stresshormoner istället för våra könshormoner om vi stressar för mycket. Sen så kommer även levern att få mycket att göra om vi dricker kaffe varje dag. Just för att levern kommer att prioritera att bryta ner koffeinet före våra östrogener. Så att,
Wow.
vilket då resulterar i en östrogendominans. Så det skulle jag säga är de 2 viktigaste. Men en annan sak som jag också skulle vilja lägga till
Ja.
med hormonell hälsa, det är det som du har pratat om. Och jag har tänkt på det, att jag vill säga det flera gånger under vårt samtal, att det är så bra att du tar upp just det här med att våga leva cykliskt, våga lyssna på vår kropp, våga stressa ner och våga följa med i det som händer i kroppen. Och har vi mycket PMS, alltså förtryck inte det, lev med det och gå in i det. För det är verkligen en pusselbit som är ofta, alltså vi pratar så mycket om hur vi ska äta, hur vi ska träna och bla 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 för att ha en bra menscykel. Men ofta så är det de här mentala pusselbitarna som fattas och det som kanske ibland gör den stora skillnaden i vår menscykel. Så ja,
Amen.
verkligen.
Gud, vilka bra tips. Balansera blodsockret och då tänker man att äta regelbundet kanske är bra.
Ja, jag skulle säga ät en matig frukost. Ät liksom inte typ alltså
Fil och yoghurt.
ja, sockrig fil och yoghurt, frukt och sådana där saker. Alltså till exempel ät ägg till frukost. Ägg och, alltså protein och fett så att du inte får en glukosspike det första du gör på dagen. Och sen så äta regelbundet. Som du sa, och gärna få i dig sallad innan du äter. Ha liksom en typ förrättssallad innan du äter din riktiga måltid för att fiber kommer att göra så att sockret utsöndras långsammare. Ät dina efterrätter, eller ät dina ja, men sötsaker, men ät det som efterrätt, inte på tom mage. Alltså det finns lite sådana. Jag skulle rekommendera att kolla in The Glucose Goddess om man vill ha tips på hur man kan balansera sitt blodsocker utan att typ gå på en diet eller utan att sluta med potatis och pasta och ris och allt det där. Jag tycker hon har
Glucose
jätte...
Goddess, är det på Instagram då eller?
Ja, rekommenderar varmt om man vill ha ja, men, lite mer ingående tips på hur vi kan ta hand om vårt blodsocker.
Här känner jag på en gång att jag har märkt stor skillnad när jag började äta scrambled eggs och kalkonbacon till frukost. För det första så mår jag så fucking bra och jag är inte hungrig lika snabbt. Alltså jag känner mig stabil. Ja, det har verkligen varit en nyckel för mig, det här frukost
Verkligen.
måltiden.
Ja, samma för mig. Att äta en matig frukost med protein och fett. Alltså det har satt sånt lugn i kroppen. Att, men...
Och vet du vad jag också har märkt? Att jag behöver äta mycket mer än vad jag har trott.
Ja,
Och
ja.
det är oftast en grej, så här, vi äter så lite mat och så får vi inte i oss, alltså den viktigaste byggstenen är ju protein. Och protein, alltså om det är någonting som du behöver titta på i din, alltså din, liksom det du äter, alltså öka proteinet.
Ja, 100%.
Ös på protein, alltså mycket mer än vad du tror. Kläm i dig fyra
Ja.
ägg på morgonen, inte två, inte ett ägg. Alltså det har verkligen varit,
Verkligen.
don't be
Alltså
afraid av proteinet.
jättebra. Alltså jag håller verkligen, verkligen med. Det är alltså någonting som jag ser hos mig själv och som jag ser så ofta hos andra att bara, både öka kvantiteten av mat men också öka proteinet.
Det tror jag
Det,
har
vi är
gjort.
så inlärda i att så här, men typ en liten nättsallad, lite fräscht, en till frukost så ska vi ha men, typ gröt med banan på och sådär. Vilket är skitgott och det är inte det att det inte är nyttigt eller bra för oss, för det finns näring där i som är bra. Men att bara våga äta en riktigt matig frukost, våga få i oss protein, våga äta fett och mättat fett.
Så riktigt smör, avokado, kyckling om man äter kött.
Verkligen.
Jag tror det
Men jag
har
skulle
varit.
också att inte sätta en stämpel på vår diet, utan våga lyssna på vad kroppen säger istället. Titta på kartläggningen och se vad kroppen behöver. Istället för att ja, tänka att nej men jag är vegetarian så då äter inte jag det här.
Men återigen, ju mer vi spenderar tid i vår kropp, kommer kroppen säga till dig vad den vill ha. Det är så tydligt, alltså nu när jag verkligen har nördat ner mig de sista 2 åren i min kropp, alltså. Nej, men den kunskapen, den kan inte jag läsa mig till. Jag kan inte få in det intellektuellt. Jo, en viss del såklart, men sen måste det integreras i min kropp.
Oh,
Jag
så
tror jag
verkligen.
aldrig har haft så stabil cykel nu när jag ätit så mycket mer protein. Alltså jag öser protein. Så att nästan så att jag bara så här, hur ska jag få i mig det här, allt det här. Men jag har aldrig varit så stabil i min PMS som jag har varit de här sista månaderna. Och det är sån stor skillnad. Alltså jag känner mig on
Ja, det är
fire.
så häftigt.
Ja.
Ja. Men det är som så här, återigen blomman. Om
Blomman,
din
ja.
blomma inte växer och blommar så är ju det för att den inte får det den behöver. Och det är precis samma sak med våra kroppar.
Ja.
Att bara, alltså ge våra kroppar det de behöver så att de ska orka ägglossa, så att de ska tycka att bara, men vi har fan resurser så det blir över till oss själva och en unge. Det är liksom inga problem. Och
Exakt.
ja, men, driva igenom en så här riktigt skön menscykel. För
Ah.
det är ju det våra kroppar är gjorda för.
Oh. Alltså när man har en cykel, liksom en månadscykel som är så himla felfri, och nu säger jag liksom felfri att så här, jag hade inga smärtor, jag hade inget PMS, jag hade inte ömma bröst. Alltså då känner jag som att jag har vunnit, alltså jag känner mig så kraftfull. Och det är som att jag vill skrika till alla bara, jag har mått bra en hel månad. Alltså det är så kraftfullt.
Ja.
Och så vet jag så här, wow, det var för att jag lyssnade på min kropp. För att jag vilade klockan 3. Jag åt det där extra proteinet. Jag skippade kaffet. Jag lyssnade, jag tog det lugnt. Eller vad det nu än är du behöver göra. Jag tränade, för det behöver vi också göra. Alltså så här,
Ja.
åh. Nej men gud Mette, det här är så roligt. Jag känner verkligen att jag kan prata med dig i evigheter.
Ja,
Och
verkligen.
innan vi avslutar, jag fick ju massa frågor på min Instagram, och vi har tagit upp jättemycket av dem redan, men det är en grej som vi inte har tagit upp, och det är ju det här med alltså klimakteriet. Både så här, hur vet man att man är i förklimakteriet? Hur kan man liksom förbereda sig? Kan man liksom undvika de här jättejobbiga symptomen som man hör? Du vet, så här, att folk mår ju jättedåligt i sin klimakterie. Eller så här, finns det någon, så här, hur kan man jobba med klimakteriet och liksom acceptera att så här, det är en del av kroppen?
Ja, alltså det som är grejen som man behöver tänka på, det är att alltså anledningen till varför vi vill ta hand om vår hormonella hälsa idag, när vi är i, du och jag till exempel, som är i vår fertila ålder och har en regelbunden menscykel. Det är för att ja, men desto mer regelbunden och frisk menscykel vi har i de här dagarna eller åren, desto lättare klimakterie kommer man förmodligen att ha. För att vi har haft en lång, men fertil period i vårt liv där våra menscykler har funkat bra, där balansen mellan östrogen och progesteron har hela tiden funnits och liksom tagit hand om varandra i menscykeln. Så att om man vill lindra sina klimakteriebesvär naturligt så är det ju att man behöver börja ta hand om sin menscykel, men 10 år innan man hamnar i klimakteriet. Så det är en viktig grej att tänka på. Men är man redan i klimakteriet så finns det ju liksom andra vägar att gå. Det är inte så att det är kört. Och för att det är helt, alltså oavsett om du har tagit hand om dig själv de senaste 10 åren eller inte, så är ju fortfarande, ja, men, din kropp och vad den men, signalerar och vad den har för problem är ju alltid också ett resultat av din livsstil här och nu. Hur mycket du stressar och hur mycket, ja, men, näring du får i dig och de där sakerna. Sen, ja, det är ju inte riktigt mitt expertområde, men jag vet, jag har haft någon klient som har använt sig av bioidentiskt progesteron. Och det som är viktigt då, det är ju att ta det då i lutealfasen, inte över hela menscykeln, som jag har förstått i alla fall. För att progesteron i follikulärfasen kan ju då störa hela ägglossningseventet. Så att vi vill ha det i lutealfasen för att få höga progesteronnivåer som gör att vi har en lugn och skön lutealfas innan vi får nästa mens. Men så här, vanliga tidiga tecken som man kan se när man kartlägger menscykeln på förklimakteriet, det är att först så börjar menscykeln faktiskt bli kortare. Att säga att man har haft en menscykel på, ja, men vi säger 28 dagar, så börjar den helt plötsligt att bli, ja, men 27, 26, 25, kanske till och med typ 23 dagar. För att ägglossningen börjar hända snabbare i menscykeln. Och eventuellt att lutealfasen blir lite kortare. Så det är ett väldigt typiskt och tidigt exempel på förklimakteriet. Och sen så övergår det till att menscyklerna blir mer och mer utdragna och långa. Vilket då brukar resultera i att man har, menar, har man en lång menscykel där det tar lång tid för kroppen att ägglossa, så kommer sekretmönstret att bli lite annorlunda. Just för att det blir lite mer utdraget. Att det, i en sekretmönster så kanske det ser ut som att ah, men nu är jag på väg till ägglossning. Och så bara, nej, det händer ingenting. Så torkar man upp lite granna och sen så börjar sekretet att komma igång igen. Och så kan det hålla på ett tag tills det faktiskt sker en ägglossning. Och då är det väldigt användbart att använda en temp för att verkligen se en, så att man inte då tänker att ah, men nu har jag haft ägglossning så nu är jag safe, och så börjar man ha oskyddat sex och så blir man kanske gravid för att man trodde att man hade haft ägglossning. Men med temp så kan vi då bekräfta ägglossning helt säkert. Och det var någonting mer. Jo. Det här med också att, vad ska man säga, alltså att man pratar om att ja, men äggkvaliteten går ner mer och mer när vi, desto äldre vi blir. Jag tänker jag ska bara lägga till det att det gör den absolut, för vi blir äldre. Men det också, alltså äggkvaliteten, vi har så mycket makt över hur vår äggkvalitet ser ut och hur fertila vi faktiskt är. Oavsett om vi är 35 eller 45. Äggkvaliteten är verkligen ett resultat av vår livsstil. Väldigt, väldigt mycket. Precis som om du köper ägg från affären och så har du köpt ekologiska ägg så är gulan jättegul versus oekologiska så är den lite blekare gula. Och det är för att den här ekologiska ägget kommer från en höna som har fått äta gräs och den har fått se solljus och den har fått utrymme att få vara den hon är, en höna liksom.
Som vi.
Ja, precis. Så det finns väldigt mycket, alltså även om man säger att även om äggkvaliteten faktiskt går ner så finns det fortfarande, det är liksom förklimakteriet är inte en dom, för då är du i princip infertil och du håller på att ja, äggkvaliteten är jättedålig nu, bara automatiskt. Utan det är alltid ett resultat av vår livsstil och hur vi lever.
Är det
Och
också
så
när vi är i... Ja, förlåt.
ja, jag tänkte bara säga en myt om klimakteriet som är väldigt vanligt, och det är ju att äggen tar slut och
Ja.
därför slutar vi menscykla. Men det stämmer inte, utan det som händer är att kommunikationen mellan hjärna och äggstockar börjar upphöra. Så vi har fortfarande kvar jättemånga ägg i våra äggstockar. Men det är liksom man vet inte riktigt varför vi går in i klimakteriet, men det är i alla fall en typ biologisk klocka som säger till att nu ska vi sluta menscykla.
Ja, det här är också så himla... Jag vill också tillägga att vi lägger ju så mycket värde i att vara fertil idag. Och att du som är i klimakteriet, embrace that. För vet du,
Verkligen.
nu kliver du in i den här wise woman. Du är ju förebilden för oss andra kvinnor som liksom, du har gått igenom alla faser. Du sitter ju på visdomen. Istället för att se det som någonting, så här, åh nej, jag hatar klimakteriet, nu svettas jag, och bara så här, det är en del av att vara kvinna. Och jag tror att det ligger så mycket visdom där, om vi också kan tillåta att känna så här, okej, okay, jag går in i klimakteriet, wow, vad kommer hända nu med min kropp? Vissa får jättemycket
Verkligen.
sexlust, andra får inte. Men jag tror att så här, jobbar vi med klimakteriet, känner vi vår kropp, vi förtrycker inte den, utan vi embracear den. Vad tror du?
Återigen nästan. Alltså 100%. Lyssna på kroppen, följ med kroppen. Och fasen, alltså alla de här åsikterna om vad klimakteriet är, och för det blir väldigt lätt så, jag är så trött på det, att man pratar om klimakteriet i ett negativt, på ett negativt sätt. Och det är för fan, det är bara någonting som vi har hittat på. Alltså det här är bara precis så som det ska vara. Allting är i sin ordning. Det är precis perfekt, precis som det ska vara. Så att, alltså, ja. Som vi har sagt så många gånger nu, men följ med i kroppen, våga alltså gå in i det som händer.
Och då ska jag säga till dig som sitter där ute och är kvinna och känner så här, jag vill, men vart ska jag börja? Jag kommer i höst släppa en kurs där du kommer gå från att känna dig helt okej till att leva i överflöd. Och det här sen säger jag med, alltså med hela mitt hjärta, att jag lovar dig att det finns hjälp, och jag kommer designa och släppa den här kursen i höst. Och jag har inte sagt det till Märta än, men hon kommer vara en av mina experter. Hon vet inte det. För att ju mer kunskap vi får och ju mer du lär dig att vara i din kropp, oavsett din ålder, så kan du förändra hur du mår och din livssituation. Alltså 100%. Och
Alltså
det kommer,
verkligen.
vi kommer hålla din hand i höst, plus massa mer personer som jag kommer inte outa än, men det finns hjälp. Och är det så att du vill ha så här personlig guidning med din kropp, riktat mot fertilitetsförståelse, din cykel. Du kanske har haft jättemycket menssmärtor eller PMS som jag har haft. Så här, ta hjälp. Alltså ta hjälp, kära du. Du behöver inte gå igenom det här själv. Vi finns här av en anledning. För att vi brinner för att hjälpa dig. Vi vill ditt allra bästa. Alltså vi, jag kan inte säga det här nog, men vi vill ditt bästa.
Alltså
Så
verkligen.
Märta, vart kan kvinnor hitta dig så att de kan börja jobba med dig idag?
Ja. Fertila kroppen heter jag på Instagram. Och
Så bra
jag
namn.
har Ja, jag är jättenöjd med mitt namn. Det känns, jag älskar det. Så Fertila kroppen på Instagram och fertila.kroppen på TikTok. Jag har precis startat ett TikTok-konto faktiskt. För att utforska lite andra ställen att finnas på internet. Det finns även fertilakroppen.se. Också om du vill mejla så kan du mejla till info@fertilakroppen.se. Så kan vi prata lite grann.
Ja, gud vad bra. Alltså, herregud vad du behövs. Nu säger jag det återigen. Märta, alltså din kunskap och det här samtalet, det har varit så lärorikt för mig, för du är så bra på att förklara på ett sätt så att jag förstår. Och jag tror,
Bra.
så många håller med.
Oh, gud vad härligt. Gud vad bra. Vad glad jag blir.
Alltså bara av det här samtalet så känner jag redan att jag kan börja göra små förändringar i min vardag för att få ännu mer kännedom kring min kropp.
Oh, gud vad härligt.
Så.
Och jag kan väl passa på att berätta då att jag kommer snart att släppa två minikurser. I dels hur man kan öka sina progesteronnivåer för att få lindra sina mensrelaterade besvär. Och en kurs som kommer heta Sexuella säsonger. Som kommer handla om menscykeln och vår sexualitet och sexlust.
Men oh my god.
Ja.
Det är ju, gud vad bra. Wow. Så nu
Ja.
kommer vi alla gå in och följa dig och stötta dig i ditt arbete och ta hjälp av din enorma kunskap. För det är det vi kvinnor, vi behöver varandra så mycket.
Ja, ni är så välkomna.
Men då tänkte jag bara säga, om du har något sista ord du vill sprida, Märta, innan vi avslutar det här underbara samtalet.
Ja, det sista, det som jag skulle vilja skicka med är väl att våga lyssna på din kropp. Och, det finns verkligen så bra alternativ om du är trött på att stänga ner din fertilitet och din menscykel och allt det där. Det finns så säkra alternativ för att skydda sig mot graviditet och även öka sina chanser att faktiskt bli gravid om man vill det. Och som bonus så får man dessutom lära känna sin cyklicitet och sin kropp. Din kropp är perfekt.
Jag tar åt mig av det sista ordet. Din kropp är perfekt och den har alltid, alltid varit det. Och kom ihåg, bara så här, att lita på den kunskapen din kropp har. Ta hjälp. Tro på dig själv. Vi tror på dig. Och se på framtiden som en möjlighet. Om du sitter där idag och kanske har ingen sexlust eller har jättemycket smärtor eller har mycket problem med din klimakterie. Alltså, oavsett hur gammal du är så kan man alltid förändras.
100%.
För vår kropp vill ju alltid gå mot liksom balans.
Verkligen. Det finns så mycket att göra. Det finns så mycket hopp.
Så mycket hopp. Så vi skickar med hopp. Hopp här för framtiden.
Jo.
Tack så jättemycket från hela mitt hjärta, Märta, för det här samtalet. Tack även till dig som har lyssnat. Och det hade varit så fint om du vill gilla och lajka, hur man nu säger, på min podd. Sprida ordet, skicka till alla dina kvinnor det här avsnittet så fler får reda på hur du kan optimera din menscykel, leva mer cykliskt och leva mer i din potential. Okej. Det känns svårt att säga hej då till dig nu, Märta, för jag vill bara fortsätta prata, men
Ja,
vi får ta
detsamma.
en part two. Puss och kram allihopa så hörs vi och dig ännu en gång, Märta, för din närvaro och din kunskap.
Tack själv. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Ja, puss och kram allihopa.
Puss och kram.